P1, Sveriges Radio.
Här är Studio 1s kväll. Israels militär utreder uppmärksammat fall där 5-årig flicka och hennes släktingar dödades när de försökte fly från ett anfall i Gaza. Oman blir en allt större bricka i spelet om Hormuzsundet. Vad betyder det för maktbalansen mellan Iran och USA? Och Sverige har fortsatt extremt låg inflation i motsats till vad många experter förutspått. Hur kunde prognoserna slås så fel? Och så om den stora vattenläckan i Skåne. 30 badkar vatten forsade ut per sekund. Och för 4 år sedan så kom 18-åriga Anastasia Krukovska från Ukraina till Sverige. Och nu laddar hon för sista året på gymnasiet. Välkomna att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Först om att den israeliska militären ska göra brottsutredningar om truppernas agerande i kriget i Gaza. Det handlar bland annat om det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka och hennes släktingar dödades när de försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza i februari 2024. Och med nu så har vi vår utsända Mattias Pleijel i Jerusalem. Varför vill den israeliska armén utreda det här nu?
Ja, det man säger är att man efter att ha undersökt det här fallet nu anser att det finns en grund för att då inleda en brottsutredning. Först så förklarade ju den israeliska armén att man inte alls befann sig i det här området där alltså 5-åriga Hind dödades. Men efter artiklar i medier, till exempel då en omfattande granskning av Washington Post som visar förloppet, så ska nu alltså IDF, eller den del inom IDF som utreder sådana här krigsbrott, misstänkta krigsbrott, utreda den här händelsen. Framförallt då uppgifter om att ambulanstransporten som skickades till platsen var koordinerad med de israeliska myndigheterna.
Och för att få lite bakgrund, vad var det då som hände den här flickan och hennes släktingar? Alltså vad var det för händelseförlopp?
Ja, det var alltså i slutet av januari 2024 som då 5-åriga Hind Rajab tillsammans med 6 andra personer i hennes familj var på flykt undan kriget i deras stadsdel i Gaza City när israelisk militär öppnade eld mot bilen de färdades i. De andra familjemedlemmarna dog, men Hind överlevde skotten och lyckades svara på ett samtal ifrån palestinska Röda halvmånen. Röda halvmånen skickade en ambulans, men ambulansen besköts med granateld. 2 ambulanssjukvårdare dog och Hinds liv gick inte att rädda. Och i 3,5 timmar så talade hon med operatören hos Röda halvmånen då, innan hon dog.
Ja, och efter några veckor så släppte ju Röda halvmånen det här larmsamtalet som flickans äldre kusin, tonåriga Layando, ringde från bilen när de här blev beskjutna. Och i samtalet så säger kusinen att de behöver hjälp och att de blir beskjutna, och vi kan lyssna på hur det lät. Och vi vill samtidigt varna för våldsamt innehåll i det här ljudklippet.
Hallå?
Hallå, marhaba, mo.
Och vad har du på stjärnorna?
Hallå, marhaba.
Vad har du på stjärnorna? الدبابة جنبي
انتوا متخبيين
اه في السيارة احنا جنبينا الدبابة
انتوا جوا السيارة الو الو.
Och räddningstjänsten ringde sen upp kusinens telefon, och då så svarade 5-åriga Hind och vädjade om hjälp. Mattias, vilka reaktioner blev det när det här larmsamtalet släpptes?
Ja, det blev en enorm upprördhet världen över. En film har spelats in om den här händelsen, The Voice of Hind Rajab, som nominerades till en Oscar. En fond har startats i hennes namn, och hon blev liksom en symbol för barns utsatthet i Gaza och för det som många menar är israeliska krigsbrott och svårigheten att få dem utredda.
Och det är ju även en annan händelse i maj förra året då 15 palestinska sjukvårdare dödades, som också nu ska utredas. Vad var det som hände då?
Ja, det var i mars förra året som en konvoj med ambulanser var på väg till en stadsdel i Rafah som ligger i södra Gaza efter en attack av israelisk militär. Israel hade då utfört en evakueringsorder i det här området, men ambulanserna var på väg för att ta hand om döda och skadade. Ambulanserna besköts av israelisk militär och 15 personer i de här fordonen dödades. De hittades senare begravda i en massgrav. Israel har bekräftat att man besköt fordonen som man menar rörde sig misstänkt i området utan några varningssignaler. Men filmer som har offentliggjorts då senare visar hur de här ambulanserna kör långsamt i konvoj med varningsljusen på och de här symbolerna på fordonen tydligt markerade.
Men det finns ju många andra uppmärksammade fall med israeliska militären och vad som har skett under kriget i Gaza. Vad vet vi om varför just de här fallen som vi pratat om nu ska utredas?
Ja, det är svårt att säga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men man kan ju påminna om att det är en organisation som till exempel Action on Armed Violence har gått igenom 52 utredningar om misstänkta israeliska krigsbrott mellan 2023 och 2025. Och i 6 fall kom man fram till att fel begåtts och bara 1 av dem ledde till fällande dom. Så det är ju ovanligt att de här utredningarna faktiskt leder fram till att någon ställs till svars.
Det säger vår utsända i Jerusalem, Mattias Pleijel. Men nu i programmet så har vi också Isabel Schierenbeck som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Israelkännare. Välkommen till Studio 1 kväll.
Tack så mycket.
Hur vanligt är det att den israeliska militären tar upp såna här fall som vi har pratat om nu?
Ja, men precis som Mattias sa här, det är inte ovanligt att man initierar det här första steget i en utredning. En initial utredning där man försöker slå fast vad som har hänt. Men det är betydligt mycket ovanligare att det går vidare till och blir en brottsutredning. Och ännu färre av de här blir också fällda. Och det finns ju organisationer, liksom människorättsorganisationer som, eller andra organisationer som Yeshdin och Betzelem i Israel som har påpekat att och kritiserat detta genom åren, inte bara nu under de senaste 3 åren, att de här processerna är alldeles för långsamma, att det också just är så få av de här som leder både till åtal och fällande dom då.
Och vilken betydelse har den internationella uppmärksamheten i sammanhanget skulle du säga?
Det är svårt att säga, men jag skulle nog säga att det istället är en annan fråga som är väldigt viktig här, och det handlar helt enkelt om en något som lyfts in i Israel mycket, och det handlar om att vikten av att upprätthålla eller visa på att det israeliska rättssystemet så att säga fungerar här, och det har helt enkelt att göra med den här komplementaritetsprincipen då, som handlar om att det är liksom enskilda länders egna ansvar att utreda då misstankar som handlar om brott mot brott som folkmord eller krigsbrott eller brott mot mänskligheten, och om man inte kan visa att man gör det som stat, då griper ICC, alltså den internationella brottmålsdomstolen, då kan den gripa in. Och här finns det då en pågående diskussion i Israel som handlar om att israeliska medborgare som har tjänstgjort i IDF, det israeliska svaret, riskerar att arresteras till exempel då för misstänkta krigsbrott utanför Israel, om de befinner sig utanför Israels gränser. Och att detta då så att säga är av stor vikt, för annars riskerar man att underminera hela villigheten så att säga att tjänstgöra i IDF om man inte kan visa på att man faktiskt upprätthåller den här delen som då handlar om att utreda på olika sätt. Så att jag tror att den diskussionen kanske är faktiskt viktigare än just den här internationella uppmärksamheten, även om den såklart också har betydelse säkert.
Och hur viktigt är det för den israeliska regeringen att det här utreds?
Så jag tror inte den israeliska sittande regeringen är speciellt viktigt för den med nödvändighet. Men det är ju, som jag var inne på här nu, snarare då viktigt för IDF, den israeliska försvarsmakten, då, att man gör det. Och det är också inom ramen för den ju som det här har skett.
Och Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir sa för några dagar sedan bland annat att han tycker att militären bör utföra riktade dödsskjutningar i Gaza. Och enligt säkerhetsministern så handlar det om människor som inte förtjänar att leva, sa han. Hur går det här ihop med att militärens agerande i Gaza nu ska utredas?
Ja, Israel har ju inte ministerstyre, precis som inte Sverige har det, så att vad Ben-Gvir säger, Itamar Ben-Gvir säger, det får ju väldigt stora rubriker utomlands, men betydligt mindre skulle jag säga. Jag tror inte någon oppositionsledare, till exempel Israel idag, har kommenterat hans uttalande. Så det handlar ju mycket om hur han betraktas i en israelisk kontext. Han är ledare för det mest högerextrema partiet som av många anses vara rasistiskt, till och med fascistiskt, ett litet parti. Och han har också utmärkt sig för att inte ha stå på speciellt god fot med det israeliska försvaret, IDF då, eller säkerhetstjänsten för den delen. Och han har inte heller fått lov att tjänstgöra i IDF på grund av att han är en våldsbejakande politiker sedan många år tillbaka, även när han var yngre då. Så att just att han säger så betyder inte så mycket internt i Israel, men naturligtvis så har det ju lett då till att en rad olika politiska ledare internationellt har kommenterat detta och fördömt uttalandet då.
Men trots det bakgrunden du ger, han är ändå säkerhetsminister i landet.
Ja, men han har ju inte den positionen just på grund av att Israel inte har något ministerstyre. Att han kan gå ut och säga de här sakerna, men det är ändå IDF som beslutar de här utredningarna och driver dem så att säga.
Och beroende då på vad de här utredningarna visar, vad kan det här få för politiska följder i Israel då?
Man skulle kunna tänka sig då om det blir en fällande dom, så kan man ju titta tillbaka på de få fallen då i Israel där det har blivit fällande dom. Och ett mer nyligt sånt fall, det var 2016-2017 när en IDF-soldat, Elora Saria-fallet kallas det, när han sköt och dödade en palestinier i Hebron. Och det filmades på video av en människorättsaktivist i B'Tselem, den här organisationen. Och han dömdes då för det här mordet. Det ledde till en oerhört polariserad debatt och diskussion inne i Israel, och jag skulle kunna tänka mig att om det blir fällande dum så kommer det bli en stor debatt inne i Israel också om det i det här fallet eller i de här två fallen då. Men det är svårt att veta hur, och som vi har sagt tidigare här både av Mattias och som jag sa innan också, så är det ovanligt med fällande dumma.
Och vad tror du att de här utredningarna då kommer att landa i?
För mig är det ju jättesvårt att säga med tanke på att jag inte är jurist och inte har insyn i detta. Men om man då tittar tillbaks, så precis som jag har sagt här, så är det ju ovanligt med fällande domar. Även om det har skett några fåtal gånger så är det ju det. Samtidigt så har vi till exempel videomaterial som Mattias var inne på här, eller inspelningsmaterial och så vidare som kanske kan användas. Men det är omöjligt för mig att veta hur de kommer att landa.
Tack Isabel Schierenbeck, professor i statsvetenskap och Israelkännare, för att du var med. Och innan det så hörde vi också Mattias Pleijel, vår utsända i Jerusalem. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.
I flera månader har USA och Iran krigat över vem som ska styra och ställa i Hormuzsundet.
Och medan samtal fortsätter mellan Iran och Oman om sjöfarten genom sundet, så rapporterar analysföretaget Kepler som följer sjöfarten i området att Iran förlorar allt mer kontroll i sundet och att fler och fler fartyg passerar sundet längs Omans kust under amerikanskt skydd.
Rose Bepassi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, du är med oss från Uppsala. Hur bedömer du de här uppgifterna?
Jag måste säga att jag är väldigt skeptisk. Jag har försökt höra mig för och jag hittar ingen som riktigt tror på den här storyn. Mm. Utan det är fortfarande ett väldigt låst läge i termer av vilka som kommer in och vilka som kommer ut.
Mm. Vad skulle det innebära att Iran förlorade kontrollen över sundet?
Ja, dels så skulle det innebära att Oman då bestämt sig för att det är värt priset att alienera Iran i sån mått att de ställer sig helt och hållet på den amerikanska sidan. Och dels i sin tur då skulle det innebära att Iran avstår från att attackera de fartygen som åker längs den södra rutten. Så det är två väldigt stora om. Mm.
Precis som tidigare så kommunicerar Iran och USA motstridiga bilder kring vad som gäller i sundet. USA hävdar att det är öppet medan Iran menar att det är fortsatt stängt. Erik Hornell, vd på rederiet Stena Bulk, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du följer situationen i sundet och har kontakt med andra rederier på plats. Vad har du för bild av hur situationen ser ut nu?
Nej, men jag delar uppfattningen som just gick igenom här och vi ser inga tecken på att trafiken har ökat på något sätt, utan det har snarare gått ner de sista veckorna. Vi hade väl en förhoppning här att det gick i rätt riktning, framförallt i början på juli, men också för några veckor sedan så såg vi att mer fartyg passerar, men som vi tolkar det just nu så är det ett helt låst läge. Och så vitt vi vet så att säga, så är det ytterst begränsat antal fartyg som går igenom.
Mm, och frågan vem det är som kontrollerar sundet då? Vad kan man veta om det?
Det är ju samma sak som tidigare. Det är motstridiga uppgifter som kommer från egentligen alla parter som har någon anknytning till området och vad det är som gäller och inte gäller. Och det är ju ungefär samma situation som vi har haft sen det kriget startade egentligen.
Mm. Rosberg Parsi, enligt det här analysföretaget så ska allt fler fartyg färdas längs med Omans kust. Det är alltså den södra delen av Hormuzsundet. Något som man inte har gjort i samma utsträckning tidigare. Man säger också att det är svårt att upptäcka dem efter att de ska stänga av sina signaler. Om det finns någon sanning i det här, varför tar man den här vägen nu och inte för en månad sedan?
Ja, om det nu skulle, jag som sagt tror inte att det här stämmer, men skulle det stämma så måste det då bygga på att fartygen vågar riskera att iranierna upptäcker dem och att Oman har accepterat, så att säga, vikt sig för amerikanskt tryck för att hålla den här öppen. De förhandlingar som har skett mellan Iran och Oman, som de två staterna som så här, geografiskt kan kontrollera sundet, de har ju handlat om att oavsett vem som släpper in dem så ska den andra parten släppa ut dem. Och på det viset så får de så att säga en jämbördig kontroll och övervakning. Problemet här är ju att Iran kan bestämma vilka som kan komma ut generellt sett genom att hota dem ifall de kommer försöka ta sig ut utan Irans tillstånd. USA däremot kan ju förhindra dem från att komma in, därför att USA har sjöstridskrafterna för att kontrollera Arabiska havet.
Mm. Ja, under måndagen så hotade USAs president Donald Trump Oman att USA skulle, citat, bomba skiten ur Oman om de står i vägen för en uppgörelse om Hormuzsundet. Vad ligger till grund för de hoten?
Ja, det är ju som en av hans många märkliga uttalanden, men det man skulle kunna tolka det som, det är att Iran och Oman håller på att försöka komma överens och acceptera att de ska dela på ansvaret och kontrollen. Och det är ju någonting som Donald Trump i längden egentligen inte vill, därför att han vill att Iran förvisso kan få sköta sin norra rutt, men han vill ju att den omanska rutten ska vara helt fri. För att det enda sättet han kan då säga att han åtminstone vann någonting i det här kriget, det vill säga att han har återställt sundet till fri trafik, i alla fall om man följer den omanska kustlinjen. Och det är det som Iran vägrar att låta honom göra, och det är därför de hotar fartygen som försöker ta sig igenom utan att först be om tillstånd från Iran.
Du nämnde de här samtalen mellan Iran och Oman kring sjöfarten i Hormuz. Vet man hur långt man har kommit i de där samtalen?
Det är så mycket annat som där man har förutsagt att det ska vara färdigt till den här dagen och nästa dag. Och så vitt vi vet så äger de fortfarande rum i någon mening. Iranerna har på olika kryptiska sätt sagt att liksom de tycker att det går framåt, men det beror helt och hållet på om inga utomstående parter lägger sig i. Det vill säga om USA kommer gå in och försöka påverka Oman för att kräva mer i förhandlingarna mot Iran. Och Oman sitter ju här i en väldigt svår sits. De kan inte helt och hållet göra sig fiende med Iran. Det är geografi. De kommer inte undan iranierna. De kan inte heller alienera sig helt och hållet från USA, för det är liksom en supermakt.
Så hur ska de hantera det här?
Ja, det är väl det de försöker göra liksom, och kanske någonstans säga att ja, men vi två kommer att kontrollera det här tillsammans, men de är ju inte lika intresserade av förklarliga skäl att avkräva fartygen som åker igenom serviceavgifter. Och det har ju varit lite grann, man kan säga, Iran har två motiv för det här handlandet. Det ena är att hålla Trump fast tills han har gått med på ett ordentligt fredsavtal, någonting som är mer permanent och går att lita på. Och det andra är att genom att kräva serviceavgifter försöka få tillbaka lite av de enorma mängder pengar som man har förlorat i infrastruktur som USA och Israel har bombat sönder.
Mm. Kan man se Oman som någon form av avgörande pusselbit i den här striden om Hormuz med USA på ena sidan och Iran på andra?
Ja, i formell mening definitivt, därför Oman är en självständig stat och äger den här kustremsan så att säga, på den södra sidan. Så att det är svårt att komma fram till någonting som ser ut som ett någorlunda fungerande och vad ska vi säga, både formellt och legitimt avtal utan dem. Men deras problem är som sagt att de är den absolut svagaste parten av de här tre och de andra två försöker ständigt att dra i dem åt sitt håll. Mm.
Turkiets president Erdogan uppmanade igår Trump att återuppta samtalen med Iran. Finns det någonting som tyder på att vi kan se framtida samtal mellan parterna inom kort?
Ja, man kan väl säga att här finns liksom både optimistiska och pessimistiska tolkningar på hur det här kan gå. Vissa menar att det kommer krävas en tredje omgång krig för att på något vis få båda parter tillbaka till förhandlingsbordet. Kanske framförallt då får Trump att inse att krig inte kommer att få Iran att ge med sig vid förhandlingsbordet. Så att han måste så att säga vara mer realistisk i vad han kan begära och få. Medan andra menar att de skulle kunna komma till sina sinnen utan att det behöver krävas ett nytt krig. Problemet här är ju lite grann att det är väldigt svårt att veta vad Trump vill. Därför att det hans förhandlare säger och sen går ut med motsägs rätt ofta av honom samma dag i sociala medier. Och det gör det väldigt svårt att veta liksom, vad var förhandlingslinjen och kommer de att hålla fast vid den. Den iranska sidan är för en gång skulle osedvanligt synkroniserad internt. Att även om de delvis pratar med olika stämmor så är det åtminstone i samma riktning. Så där finns åtminstone lite mer av en konsekvent linje.
Mm. Men om du skulle kräva nytt krig, som du säger, är ett av alternativet. Vem skulle det spela över på, så att säga?
Ja, det kommer ju vara precis som de föregående. Det vill säga att iranierna kommer att attackera olika mål i Gulfländerna där USA har militärbaser. Och amerikanerna kommer att försöka förstöra mer av Irans infrastruktur, kanske ge sig på ytterligare iranska oljeterminaler. Men så att säga, kontenten av allt det här, det är ju att resten av världen och världsekonomin kommer att lida. Därför att för varje dag som går så kommer så att säga, den här oljan inte ut på marknaden. Och framförallt så är det raffinaderierna i Gulfländerna som har lidit skada och de är mer av en flaskhals nästan än bara råoljan. Och det innebär att när vi går in mot vinterhalvåret så kommer de här priserna stiga ytterligare och det kommer inte vara lika lätt att ha någon buffert mot de prisökningarna därför att de olika oljereserver man hittills använt under våren, de kommer inte vara tillgängliga på samma sätt för de har förbrukats.
Erik Hornell från rederiet Stena Bulk har ju sedan ett par månader tillbaka ingen besättning kvar i Hormuzsundet och era fartyg är uthyrda. Vad skulle krävas för att ni skulle återvända?
Nej, men det är ju, som jag har nämnt många gånger tidigare, det är ju att vi ser en gemensam inställning från de parter som är inblandade och säger att de alla kan garantera att det är fri passage och utan risk att man ska bli beskjuten helt enkelt.
Mm. Och hur klarar ni av att inte kunna använda Hormuzsundet?
Ja, nej, men det är väl det är en flaskhals så att säga som har skapats och ur den synvinkeln så hittar sjöfarten andra vägar, i alla fall när det gäller råolja så att säga, och till viss del raffinerade produkter också. Så marknaden fortsätter ju och man tar från lager som nämndes här tidigare och man utnyttjar kapacitet som inte utnyttjas i andra delar av världen också. Så att det blir en anpassning även om vi är långt ifrån de behov när det gäller produktionen av råolja som är utan att kunna transportera genom Hormuzsundet så att säga.
Mm. Så hur orolig är du utifrån hur Rospe Parsi beskriver situationen och läget mellan Iran och USA?
Ja, nej, men jag tycker det är en väldigt bra sammanfattning och vi har väl i stort sett samma syn på detta och det gäller ju att man börjar förhandla på ett rationellt sätt från båda sidor och att man gör det så snart som möjligt helt enkelt. För annars så är ju en stor risk att priserna kommer gå upp här under hösten och vintern på olja och raffinerade produkter.
Säger Erik Hornell som är vd på rederiet Stena Bulk. Tack för att du var med. Tack också Rospe Parsi, Irankännare och lektor vid Lunds universitet.
Sverige har just nu en extremt låg inflation, 0,2% enligt siffror från juli från Statistiska centralbyrån.
Det stämmer inte riktigt med vad många experter förutspådde för något år sedan. Då varnades det för en kraftigt stigande inflation.
Så hur kan prognoserna slå så fel och vilka konsekvenser får det? Vi har med oss Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Hej Knut!
Hallå där.
Du var en av dem som trodde på stigande inflation. Vi lyssnar lite till vad du sa i mars. Ja.
Det man kommer att se om det här som håller i sig, det är ju att det finns ett inflationstryck, och det är ju problematiskt. ECB, Europeiska centralbanken, kom nyligen med en analys.
Vi ska också säga att du verkligen inte var ensam om att flagga för en stigande inflation. Varför hade du och många med dig så fel i den prognosen?
Det är ju en bra och lite jobbig fråga, absolut. Jag och många andra kommentatorer, vi varnade för då att om kriget i Mellanöstern fortsätter efter först midsommar, sen efter halvårsskiftet, sen i augusti, ja, då kommer priset på olja stiga kraftigt eftersom bristen kommer att bli påtaglig. Och det får också då sannolikt en rad konsekvenser för ett antal varor som är beroende av olja och gas. Och jag lutade mig mot vad nationalekonomerna, forskarna och oljeanalytikerna sa, för att det är få varor som det har forskats på lika mycket hos ekonomerna som just oljan och hur den påverkar ekonomin. Och nu visar det sig då att priserna hittills inte alls gått upp överlag i Sverige då, ska jag säga. Sverige sticker ju ut i EU där inflationen är högre. Och delvis har det väl att göra med att de här skattesänkningarna som vi har sett här under sommaren och för sommaren på mat, bränsle och sänkningarna av avgifterna på kollektivtrafiken. Men även utan detta så är inflationen relativt låg jämfört med många andra EU-länder. Sen finns det flera andra förklaringar, och det är ju att Kina som är en stor importör har köpt mindre olja. Oljepriset har inte rusat lika mycket som många förutspådde. Oljan har delvis hittat andra transportvägar. Lagren har tömts. Och en del av kostnadsökningarna har vi kanske inte sett än. Sen tror jag också att Sverige kanske är mer beroende av faktiskt vad som händer i ekonomin i Norden än resten av EU och Mellanöstern än många har trott. Att det är så liksom globalt sammanhängande, att vi har en lite motståndskraft, för här i Norden verkar vi ha en ganska liksom omfattande handel som inte påverkas kanske lika mycket av den här typen av kriser.
Mm. Så förmodade prishöjningar spelar ju stor roll då när man, liksom, när man funderar eller spekulerar kring inflationen. Är det någonting annat som påverkar?
Ja, alltså, för första tänker jag att en slutsats är ju att det är uppenbart att oljans effekter på internationella priser och tillväxt och inflation är liksom mycket mer komplext än vad vi hittills och framförallt vad nationalekonomerna hittills har trott. Va? Och därav alla de här ibland tvärsäkra uttalanden som tills nu, ska vi säga, vi vet ju inte hur framtiden ser ut. Vi ska vara lite efterkloka här och säga, poängtera det tycker jag här. Att hittills har det inte riktigt visat sig stämma då i Sverige. Så att vad och hur priser förändras, det är en otroligt liksom sammansatt materia.
Men vilka konsekvenser får det då om många agerar utifrån att inflationen ska stiga?
Ja, alltså det påverkar förstås allt från konsumenternas beteenden. Alltså vi kan ju påverkas av, om vi hela tiden hör att nu kommer allting bli dyrare. Det påverkar ju våra beslut kring vad vi ska köpa kanske och när. När ska vi boka en lång flygresa? Hur gör vi med det här nästa bilköpet till exempel? Och även företagen påverkas ju. De måste planera sina inköp, sina transport. De måste besluta vilka priser man i slutändan ska ta ut. Och det påverkar förstås också myndigheter, regeringar, centralbanker som de försöker ha liksom järnkoll på inflationen som det är en viktig faktor när det gäller ekonomin. Och då blir ju prognoserna väldigt viktiga.
Mm. Hur märks det i Sverige nu?
Ja, så mycket tyder ju på att i våras, när liksom de här krisrubrikerna var som vanligast, för måste vi säga att vi i media har nog en viss del av det här också, då såg det ut som att ganska många hushåll till viss del höll igen, och man var också orolig för det, att trots att hushållens konsumtion är så viktig för tillväxten, så skapade det den här internationella liksom, med kaosrubrikerna, en återhållsamhet bland hushållen. Det vi har sett i sommar är att det verkar långsamt vända. Säkert delvis på grund av skattesänkningarna, men kanske också på grund av att humöret och känslan lite grann ändras. Det blev inte lika illa som vi först hade trott, va? Och som vi journalister varnade för. Och nu har man börjat konsumera och köpa igen. Och det ser vi också på prognoserna. varning för prognoserna om att BNP-tillväxten i år skulle nu skruvas upp lite. De skruvas ju ner gång på gång i våras ju. Det kommer att se ganska mörkt ut, vad många som varnade för, även när det tillväxten. Nu verkar det som att den kanske hamnar på 2,4 i Konjunkturinstitutet i år. Det är ganska bra.
Nu är det inte många sekunder kvar av det här samtalet, men kan det här bli en sorts självuppfyllande profetia? Man säger att inflationen ska bli hög och då agerar man och så blir det så.
Alltså, till viss del kan det ju bli så om Riksbanken måste ta hänsyn till en inflation som man tror kommer ganska snart. Vill man i förtid och stävja det, den risken, så kanske höjer man räntan tidigare än vad man annars hade gjort. Då blir ju liksom bolånen dyrare och även andra kostnader.
Säger Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Tack för det. Nu om den stora vattenläckan som uppstod i Skåne under natten till idag. I början rann det ut 5000 liter vatten i sekunden enligt Sydvatten.
Det här motsvarar 30 fulla badkar, om ni kan föreställa er det, som alltså forsade ut per sekund. Hundratusentals skåningar har uppmanats att spara på vattnet, men nu är läget stabilt igen.
Mattias Sankingen, reporter på Sveriges Radio Malmöhus. Vad var det som hände under natten?
Jo, men en av Sydvattens huvudvattenledningar fick en läcka. Sydvatten försörjer ju 1 miljon människor i västra Skåne med vatten. Och det här var ju precis som ni säger en rejäl läcka. Så att det var inte så att det pyste ut, utan det brast totalt. Och det var nära att det blev ett rent katastrofartat läge. Så i morse gick det ut sms till oss som bor här och jag var berörd av detta. Där det stod i versaler, stor vattenläcka, var sparsam med vattnet. Jag har faktiskt aldrig varit med om något sånt förut.
Nej. Och hur stor del av Skåne var det som drabbades, alltså som blev utan vatten?
Ja, men det var en stor del av västra Skåne, hela Malmö, även Svedala, Burlöv, Staffanstorp och Vellinge och ett par kommuner utanför, eller ett par orter utanför Lund. Jag räknade på det här, det är 500 000 människor som har berörts av detta.
Och man fick då en meddelande att nu måste man spara på vatten. Hur tänkte du själv kring det där i morse?
Ja, det stod ju att man inte fick duscha, tvätta, diska eller bevattna. Jag hade inget sånt på min dagordning. Lyckligtvis fick man dricka vatten, så det gjorde jag ett glas. Men det är klart att man tänkte på det när man vred på kranen där. Nu säger de att läget är mer stabilt, men uppmanar att om man ska göra något som kräver väldigt mycket vatten kanske man kan hålla sig till imorgon.
Hur har folk reagerat då? Har det sparats på vatten idag, tror du?
Det skulle jag verkligen tro. Alltså när man får ett sånt där sms där det liksom står att det är en stor vattenläcka, så ja, jag reagerade liksom och kände att det var ett annat allvar än det här vanliga sparandet på vatten.
Vi har med oss Stefan Johansson också, som är säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten. Stefan, hur är läget just nu med vattnet?
Läget nu är stabilt. Vårt första fokus, i och med att det var en väldigt stor huvudvattenledning då som brast, det var ju att sektionera bort den här rördelen eller ledningsdelen så att vi kan försörja kommunen med alternativa huvudvattenledningar då som vi har i systemet. Så att det är gjort och det gick snabbt och bra, men det är klart att det var en stressig situation. Och nu handlar det om att stabilisera, fylla upp reservoarer och återgå mer till ska säga, normalläge då, så att alla har få vatten.
Mm. Stefan Jonsson heter du också, ska jag säga. Jag ska korrigera mig själv, ingenting annat. Det var nära en katastrof, har du sagt. Vad var det som hade kunnat hända?
Ja, man kan väl säga egentligen alltså att det här är ju väldigt ovanligt att få vattenläckor faktiskt på våra stora huvudvattenledningar. När det sker vattenläckor så sker det kanske en mindre, ska jag säga då, kallad för pysläcka då, som vi har större tid att åtgärda då. Det här var ju mer liksom en total, ett rörbrott, att det brassas här då. Och man kan väl säga att det är klart att det är nära katastrof när det är en så pass stor vattenledning, i och med att det är så pass många som försörjer. Så vi hör den här stora siffran, 5000 liter per sekund, som i inledningsskedet strömmade ut mot läckan. Det som var ändå bra i sammanhanget, det var ju att den skedde nattetid, för då var det ju lägre förbrukning. Och en annan sak som ändå var väldigt bra i sammanhanget var att det var så snabbt att stänga den här ledningen då, både genom att våra system upptäckte det, men att personalen då agerade mycket rådigt och snabbt, så att det är vi väldigt tacksamma för. Men en annan sak i det här, om man nu ska säga då någonting som egentligen gör att vi kan undvika en katastrof, även om det blev lite inledningsvis nära då, det är ju att det som man brukar kalla för redundans då, det är ju egentligen i praktiken att vi har olika försörjningsmöjligheter då från dels flera vattenverk och som är hopkopplade, och dels också att vi har flera ledningar. Och det här har ju varit en successiv utbyggnad på ledningsnätet under många år. Och det tar ju ganska lång tid när man ska bygga ledningar som är kanske 1 till 1,5 meter i diameter. Men det har gjorts genom många år då, och det fortsätter att göra. Så jag är väldigt tacksam för att det finns en sån strategi, och det hjälper oss i en sån här situation. Mm.
Men man undrar ändå, en sån här stor vattenledning springer läck på det här sättet. Vilket skick är era ledningar i?
Eftersom det är ganska sällan som vi får vattenläckor överhuvudtaget, till och med alltså små då läckor som vi ändå måste åtgärda, så skulle jag nog generellt säga då att skicket på de ledningarna som Sydvatten har, de här huvudvattenledningssystemet då, de är i gott skick då. Det är inte så ofta som vi får heller såna här stora rörbrottshändelser då. Det kan knappt inte påminna mig då, utan det är enstaka tillfällen som det har inträffat, och jag har jobbat länge i branschen här. Förmodligen är det väl så att skicket och åldern är sämre på andra håll i landet då, så att det är ändå lite bättre i det här läget då, även om det är en väldigt allvarlig situation.
Säger Stefan Jonsson, säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten, om den stora vattenläckan i Skåne.
Efter Rysslands fullskaliga invasion mot Ukraina inleddes 2022 har omkring 50 000 ukrainare flytt till Sverige. De flesta är fortfarande kvar här och har byggt upp sina liv. Men deras framtid är oviss, och vi ska återvända till en av dem, 18-åriga Anastasia Krukowska i Alvesta. 2024 så var hon med här i Studio 1 och berättade då att hon var förvånad över att kunskapskraven i Sverige var så mycket lägre än i Ukraina. Och nu ska hon börja sista året på gymnasiet i Växjö, och så här sa hon vad hon tycker om skolan nu för tiden när hon intervjuades i eftermiddagens Studio 1.
Jag tycker att det är jättebra. För mig är det liksom som att jämföra äpplen och päron. Jag tycker att gymnasiet är så mycket bättre, och det är ju kul att man också får välja en linje som man verkligen tycker om.
Vad är det för linje du har valt då?
Jag går natur på Katedralskolan.
Vad är det som lockar dig med naturlinjen?
Alltså egentligen visste jag ingenting om hur gymnasiet fungerade när jag sökte, utan det var mest att alla runt omkring mig sa att jag skulle söka natur, och jag var bara okej, då gör jag det. Men nu tycker jag det är jättekul med både matematik och alla naturvetenskapliga ämnen.
Nu börjar du då sista året på gymnasiet. Hur känns det inför skolstarten?
Jag är lite nervös men också taggad.
Mm. Vad tänker du, Anastasia, att du vill göra efter studenten?
Just nu är planen att jag ska flytta till Linköping och att jag ska studera till civilingenjör i medicinsk teknik.
Mm. Och hur ser livet ut utanför skolan?
Men jag ska dansa ballett 2 gånger i veckan under den här terminen. Och sen så syr jag också ganska mycket hemma och till och med gör några videos på TikTok på mitt nya konto.
Så du ska hinna med mycket? Ja, inte bara plugg?
Ja, det ska bli kul. Mm.
Är det i Sverige som du ser och vill ha din framtid?
Ja, men faktiskt. Jag känner redan att jag har liksom börjat bygga upp mitt liv här. Och jag har en massa fina vänner, jag har en pojkvän och jag studerar här. Så jag vill verkligen fortsätta bo i Sverige.
Samtidigt så är ju framtiden osäker, som vi sa här i början. Kriget fortsätter, du har tillfälligt uppehållstillstånd. Hur mycket tänker du på det?
Alltså det är inte så att man tänker på det varje dag, men det finns ju alltid det undermedvetna liksom. Så det gör att man inte känner sig 100% säker.
Och hur påverkar det dig idag?
Det påverkar mig inte jättemycket, för att det känns ändå som att det finns olika vägar. Om det inte går på ett sätt så finns det alltid ett annat sätt. Och sen så försöker jag ändå fokusera på att leva i nuet och njuta av det jag har liksom.
Du är optimistisk i alla fall.
Ja, det måste man vara.
Anastasia Krukowska säger det. Du stannar kvar där, för vi har med oss en person till. Och i en studio i Göteborg sitter också Anders Molière-Gren som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du var med och skrev en rapport om ukrainarna i Sverige 2024 och nu jobbar du med ett större EU-projekt i samma ämne. Vad tänker du när du hör Anastasias berättelse?
Det stämmer. Det är faktiskt en ren glädje att höra Anastasia, hennes positiva röst och förmodligen ett leende på läpparna. Det skulle vara roligt att träffa Anastasia personligen också. Och det ser bra ut, tror jag. Och det är viktigt att Anastasia och ungdomar som hon faktiskt tror på sin framtid, eftersom det kan vara kämpigt. Och alla ungdomar från Ukraina som har kommit hit 2022 har inte samma optimistiska syn på sin framtid eller förutsättningar för det.
Mm. Om man skulle generalisera då, vad kan man säga om hur det går för ukrainarna i Sverige idag?
Det är svårt att generalisera, därför att om vi tittar på ungdomar och ungefär i den åldersgrupp som Anastasia själv är, så har hon och en del andra hunnit att gå i grundskolan i Sverige, avsluta sina grundutbildningen här och på det sättet få ett litet möjlighet liksom att utvecklas vidare. Man under perioden av 4 år, ukrainare har fått möjlighet till unga ukrainare har fått möjlighet till studiestöd, de fick bank-ID, personnummer och på sätt och vis en bra möjlighet att faktiskt fortsätta bygga sina liv i Sverige. Och jag kan också lägga till det här ganska viktiga faktor med tiden. Att tiden gör att människor bygger sina planer. Och jag tycker det är det som Anastasia vittnar om. Att hon bygger sina tankar och förhoppningar för framtiden och liksom på något sätt ser dem i Sverige. Även om omständigheterna kan se väldigt annorlunda ut bara om några år.
Mm. Vad skulle du säga är det största hindret för dem att bygga upp ett bra liv?
Det största hindret kanske för de unga, eller snarare för unga förhoppningsvis, kommer det lösa sig, eftersom med utbildning, med språk, med kontakter och nätverk och pojkvän och vänner här i Sverige så kommer de kunna bygga sin framtid, hitta ett jobb. Det visar också föregående forskning om ensamkommande barn som kom 2015. Däremot för de vuxna är det svårare, därför att många vuxna ukrainare har fortfarande inte lärt sig svenska på den nivå där de kan söka jobb i enlighet med sin utbildning. För vuxna är det ju mycket svårare till exempel att byta spår från att få skydd från massflyktsdirektivet till att få arbetstillstånd, därför att det tillkommer krav på inkomst för att kunna till exempel försörja sin familj. Och de vuxna oftast enligt forskningen faktiskt offra sin nutid för att kunna ge möjligheterna till sina barn. Vilket betyder att många ukrainare fortfarande tackar ja till jobb som är underbetalda och lever ganska sparsamt i Sverige.
Ukrainska flyktingar har många kontakter med myndigheter, lärare, migrationsverk, kommuner, civilsamhälle. Det har de ju haft ända från början. Ja. Och där har ni också tittat på vad är det som har fungerat bäst?
Det som har fungerat bäst är att ukrainare generellt visar sig vara en annorlunda grupp av migranter. Inte bara i Sverige men också i övriga EU. Det vill säga att det är migranter som på något sätt inte bara accepterat sina förutsättningar men faktiskt kämpat för bättre förutsättningar. Och beroende på vilken typ av diaspora kontakter har man haft i olika länder, och i Sverige den diasporan var väldigt liten, så har man ändå kunnat skapa ett plattform där de kunde nå ut till svenska ministrar och policymakers och lokala politiker och faktiskt kräva. Jag minns den perioden när det fanns väldigt många demonstrationer och skrivelser och anrop till politikerna av att ge personnummer och bank-ID. Och det har ju gått vägen. Och så småningom släpptes på andra rättigheter. Så på det sättet det fungerade jättebra. En annan aspekt som fungerat bra, och det ser vi i vårt stora Horizon-projekt som heter Magnitude, är att faktiskt vuxna ukrainare är ganska nöjda med hur skolan fungerade för barnen. Därför att, precis som Anastasia påpekade, den svenska skolan har lägre krav, eller åtminstone nivå när det gäller prestation. Men samtidigt så har den väldigt mycket andra möjligheter, till exempel att syssla med någonting efter skolan, att skaffa sig bra relation till sina lärare, att lära sig nya saker och så vidare. Så det har varit väldigt positivt för de unga, och därför föräldrarna också upplevde som det som en väldigt viktig aspekt av att integrera sig i Sverige.
Civilsamhället har ju också gjort stora insatser för ukrainarna. Det kommer vi ihåg när de kom 2022, att det var väldigt många. Och du beskriver det här att många, du säger att många av de vuxna har liksom offrat sin framtid lite för sina barn. Det låter ju tungt. Så
jättetungt.
Vilket stöd får de av civilsamhället?
Det stödet har förändrats. I början var det väldigt mycket handfast stöd i termer av att få kanske extra kläder, språkkurs i svenska eftersom ukrainare saknade rättigheter till SFI under första åren. Men numera det stödet skiftar lite mer och det långsiktiga perspektivet. Till exempel flera organisationer som jobbar med ukrainare just nu försöker engagera sig i projekt som handlar om mental hälsa. Det visar sig att många människor, vuxna som har upplevt trauma, som fortfarande befinner sig i situation av separation från övriga familjemedlemmar och så vidare, kan uppleva det väldigt tungt att leva i ett samhälle där man måste kämpa för allting. Men samtidigt så vet vi också från vårt projekt att flera civilsamhällesorganisationer också på olika sätt försöker skapa ett plattform för ukrainare att engagera sig i det svenska samhället. Att organisera sig, att det har nyligen öppnats en hub för ukrainare i Stockholm dit man kan liksom vända sig när det gäller olika typer av frågor som handlar om Ukraina också. Eftersom det är viktigt att komma ihåg att ukrainare lever här och kanske jobbar här. Men de har också ett liv och kanske egendom och mycket familjerelationer tillbaka i Ukraina. Så att det behöver de också hjälp med, att faktiskt se till att dokumenten i Ukraina är fortfarande giltiga och att man har någon möjlighet att ta hand om sina hus som är kvar.
Anastasia Krukowska, till sist, du har suttit och lyssnat här på Oksana Smoljar-Gren, som gärna hade velat träffa dig och se ditt leende i verkligheten. Om du fick önska dig vad du vill, Anastasia, vad skulle det vara?
Alltså, jag tror inte att man blir förvånad om jag säger att jag vill att det ska bli fred i Ukraina, så att jag kan åka dit och besöka mina släktingar och vänner som jag inte har sett på 4 år, mer till och med. Ja, det är ju hemskt det som händer där.
Då får vi hoppas att du blir bönhörd då och att kriget tar slut. Tack så mycket, Anastasia Krukowska.
Ja, tack så jättemycket.
Och lycka till med sista året på gymnasiet.
Tack.
Och tack också Oksana Smoljar-Gren, som är docent i sociologi och migrationsforskare vid Göteborgs universitet.
Och Studio 1 kväll är tillbaka efter nyheterna. Då handlar det bland annat om att en ny försvarsminister har utsetts i Ukraina.
Mikael vet redan som barn vad han vill göra.
Jag tycker det är roligt att teckna.
Men skolan är jobbig.
Jag var väldigt busigt barn, påhittig.
Pappa ingenjören är orolig för sonen som drömmer om att bli konstnär.
Han förstod inte mig och jag förstod inte honom.
Så kommer samtalet som förändrar allt.
Det är svårt att ta in, det kommer jag ihåg.
Familjehemligheten i appen Sveriges Radio.
Centern satsar på en stark regering i mitten. Det var budskapet när partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist gavs ut på turné i Mälardalen idag.
Och nu är klockan 10, domkyrkan slår, så då tar vi och säger varmt välkommen.
Första stoppet för centerledaren var Strängnäs, och Ringqvist samlade pressen med domkyrkan som fond och lanserade sina tankar kring ett mittenalternativ på riksnivå efter valet.
Sverige står inför 3 val. Att Vänsterpartiet sitter i regering, att Sverigedemokraterna sitter i regering eller en stabil och stark mittenregering.
Ja, men det var roligt att träffa dig och lycka till.
En av väljarna som tog chansen att prata med partiledaren var Marie-Louise Magnusson, som tilltalas av tanken på en mittenregering.
Det blir spännande att se om de kan få till det. För jag tror på att Magdalena kan söka sig lite mera höger.
I minibussen på väg till Örebro där Centern är med och styr i ett blocköverskridande samarbete berättar Ringqvist att hon vill se en regering med S, C, KD och MP som ska bygga på 5 samhällsprojekt.
Det är liksom en ingångsvärde för att jag tror att vi behöver ha inte bara liksom en lista för att man måste också veta vart vi vill ta Sverige.
En ganska lång process att forma en gemensam politik tillsammans med partier som inte så att säga har gått till val tillsammans med en gemensam strategi. Är det inte lite sent och kan det inte bli lite långa regeringsförhandlingar om ni ska börja efter valet? Men
det behöver inte ta så lång tid. Jag tror att alla partier är ganska förberedda.
Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, reporter Tobias Sandblad. Ytterligare 10 fall av mässling har rapporterats. Totalt är det nu 21 fall som har kopplats till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är barn under 18 år och de flesta har varit ovaccinerade enligt Folkhälsomyndigheten. Regionerna genomför nu smittspårning. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham satsar ytterligare nästan 7 miljarder kronor på att bekämpa hemlöshet. Pengarna ska gå till riktade insatser för personer utan bostad. 35-årige Pablo Tennant levde på gatan i Northampton i 2 år.
It's horrendous. You can't sleep because you're too worried about what's going on, but you're constantly tired. And then on top of that, you've got to look everything around with you constantly.
Det är fruktansvärt. Man kan inte sova eftersom man hela tiden är orolig, säger Pablo Tennant som blev hemlös redan när han var 17 år. I en intervju med BBC berättar han att han nu hjälper andra som befinner sig i en liknande situation.
It's disappointing to see that the same plot is still being used by another homeless person. It almost feels as much as I'm out of the situation hasn't changed.
Det är sorgligt att se att så många fortfarande inte har tak över huvudet. Situationen har knappt förändrats, säger han. Storbritanniens nytillträdde premiärminister Andy Burnham har gjort kampen mot hemlöshet till ett av sina mest framträdande vallöften. I sitt tillträdestal i slutet av juli lovade han att helt avskaffa hemlösheten på gatorna i landet. Idag presenterade han ett stödpaket värt 442 miljoner pund, motsvarande 6,7 miljarder kronor, för att, citat, få in alla i värmen innan jul, slutcitat.
Reporter Sara Assarsson. Israels armé ska nu utreda det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka dog när hon och hennes släktingar försökte fly ett israeliskt anfall i Gaza. Armén medger att det finns tecken som tyder på att det skjutit mot bilen och dödat flickans släktingar, skriver AFP. Det var för 2 år sedan som flickan Hind Rajab desperat ringde till palestinska Röda halvmånen och bad att någon skulle hämta henne efter att deras bil beskjutits. 2 veckor senare hittades hennes kropp. En privatrådgivare på banken SEB misstänks ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor och använt sina kunders konton för att slussa ut pengarna. En av de vars konton utnyttjats är den världsberömda skådespelaren Britt Ekland. Ekonomireporter Carl V. Andersson om vad målet handlar om.
Det rör sig då om en bankman på banken som har tagit på sig att vara exekutor för ett testamente. Alltså en person som ser till att det som står i testamentet utförs åt en av sina kunder. Han har då istället fört över pengarna till sig själv. Och det finns en del snåriga transaktioner här i. Han har då också fört över pengar till en del av sina andra kunder. Bland annat då skådespelaren Britt Ekland som helt ovetande har fått en 250 000 på sitt konto.
Vad säger då den här misstänkte bankmannen om misstankarna?
Ja, han nekar till brott. Han har lämnat en förklaring som går ut på att han har egentligen försökt att fullgöra det som står i testamentet. Han har gjort det här för att lösningen då som hans döda kund egentligen ville ha, det var att hennes enda arvinge skulle få en utbetalning på 25 000 kronor i månaden. Han har inte kunnat hitta en bra lösning för det här och då istället varit tvungen att föra över pengarna till sig själv.
Vad är nästa steg här nu?
Han står ju då åtalad för grov trolöshet mot huvudman, och imorgon så börjar rättegången mot honom i Stockholms tingsrätt.
Sa ekonomireporter Carl V. Andersson till Marianne Hasloff. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. Stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Imorgon får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast blir det inre Svealand. Norrbottens län får regn under hela dygnet som kan ge större mängder. Temperaturer från 21 grader i söder till 15 grader i norr. Eko klockan 11, Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kvälls andra timme. I Ukraina har en ny försvarsminister utsett, och samtidigt så växer en korruptionshärva nära president Zelensky. Hur omfattande är problemen med korruption i Ukraina? I Lund så testas nu en ny teknik i jakten på billigare, grönare och säkrare el. Det dödliga våldet mot internationella hjälparbetare ökar för varje år, och hur påverkas deras uppdrag av riskerna? Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Susanne Westergren och Li Hellström.
Ja, Ukrainas parlament har godkänt Jevhenij Chmara som ny försvarsminister.
Samtidigt växer en ny korruptionshärva i landet. Ukrainas antikorruptionsbyrå har genomfört en husrannsakan hos president Zelenskis biträdande kanslichef.
Vad säger det här om Zelenskyjs ställning och hur omfattande är korruptionsproblemen i Ukraina? Här i studion finns Tryggve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Jag och också Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropas studier på Utrikespolitiska institutet. Välkomna båda två.
Tack, tack.
Ja, Tryggve Ulriksen Skogsätt, Jevhenij Chmara, Ukrainas nya försvarsminister. Vad vet vi om honom?
Men han är en tidigare generalmajor inom ukrainska försvarsmakten. Lång fartstid från ukrainska säkerhetstjänsten. Varit delaktig i Ukrainas, får man säga, ganska framgångsrika kampanj med att skicka drönare långt in i Ryssland. Så en person som har lång fartstid inom det militära, som är, anses vara välrespekterat inom Ukrainas militär.
President Zelensky nominerade honom nyligen och nu blev han godkänd. Hur gick omröstningen i parlamentet?
Ja, men han röstades igenom med ganska klar marginal, över 300 röster för, bra inom marginalen för att få majoritet. Det fanns en kort debatt i kammaren där flera anmärkte där från oppositionen. De som har varit mot det här är att enligt Ukrainas konstitution så ska försvarsministern kommer från det civila. Man ska inte vara en militär som sitter på den posten. Flera har pekat på att även om det formellt sett är så att han har klivit ur det militära nu, så anser man att det är fel att man har pekat på en generalmajor till den här positionen. Och det var också flera som pekade på att man tycker att Zelensky borde kommit till parlamentet själv idag och sagt varför man har valt den här mannen och kring hur han har resonerat, men också att Fedorov har fått avgå. Så det var flera som ställde frågor kring varför Zelensky inte själv var på plats för att förklara hur de har tänkt.
Nu på eftermiddagen så kom uppgifter att Ukrainas antikorruptionsbyrå gjort en husrannsakan hos president Zelenskyjs biträdande kanslichef Irina Mudra, som fått avgå. Vad är det som har hänt?
Man har genomfört det man kallar en stor operation idag, där man har haft husrannsakan på flera adresser runt om i Kiev. Det här är ju en korruptionshärva kopplat till en större utredning som har pågått över lång tid i Ukraina, kopplat till en av de stora statliga energibolagen. Det den här antikorruptionsmyndigheten säger är att man misstänker bland annat den här biträdande kanslichefen och ett par andra högt uppsatta parlamentariker för att i samband med en av borgenbetalningarna för Ukrainas tidigare energiminister, att man har försökt använda den här betalningen av själva borgen till penningtvätt. Så det är en röra, någonstans ett korruptionsbrott inom en större korruptionshärva. Och man säger att det här är en, ja, det man från myndigheternas sida kallar en kriminell organisation inom Ukrainas toppolitik, där man har bedrivit med det man kallar, ja, rena skära penningtvättsbrott.
Jakob Hedenskog, hur allvarligt är det här för Zelensky?
Det är klart att det för varje affär så blir det naturligtvis allt mer allvarligare, och det kryper ju närmare honom som person och hans ämbete också, när det är så många personer i hans närhet som han själv har utnämnt som fångas in i den här typen av korruptionsskandaler.
Hur kan det komma att påverka hans ställning då?
Det är ju ändå så att Ukraina befinner sig i krig. Och det är därmed omöjligt att, så att säga, genomföra val så att man kan byta ut varken presidenten eller parlamentarikerna, för den delen kan ju väljas om. Man kan inte ersätta sådana som heller har lämnat parlamentet. Så att det är ju en knipa som Ukraina befinner sig i, men jag skulle ändå säga att Ukraina bedriver ett effektivt antikorruptionsarbete. Det visar ju också den här byrån NABU, antikorruptionsbyrån, som kan agera självständigt från makten och har stort mandat att utföra den här typen av aktioner. Så att det avslöjas korruptionsskandaler betyder ju inte att det liksom allting är frid och fröjd, utan snarare det är ett tecken på att det effektivt går antikorruptionsarbete.
Går det att säga, liksom jämföra korruptionen som innan den Rysslands fullskaliga invasion och hur det ser ut idag?
Väldigt svårt. Det finns ju olika internationella ranking som pekar på att Ukraina är något bättre i antikorruptionsarbete eller mindre korruption än det var innan kriget. Vilket det brukar vara så att krigssituationer också leder till mer korruption, därför att det finns en större gråskala inom ekonomin och olika upphandlingar och så som gör det möjligt att korruption. Så att det är väldigt svårt att jämföra, men det finns ändå tecken på att Ukraina har ett mer effektivt antikorruptionsarbete nu än innan.
Mm. Så att, som de alltså har byggt upp under kriget?
Ja, eller strax innan, men framförallt också att det pågår även under kriget.
Mm. Trygve Ulriksen Skogseth, som är Ekots utrikesreporter, bara några timmar efter beskedet då att Jevhenij Chmara nominerats till att bli ny försvarsminister, så gick den tidigare försvarsministern Michail Fedorov ut i ett YouTube-klipp där han bland annat uppmanade till nyval. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість.
Vi behöver säkerställa säkerheten i valprocessen, institutionens oberoende och förtroendet för resultatet. Men komplexitet innebär inte omöjlighet, är det han säger här. Varför kommer det här utspelet nu?
Ja, det kom ju kort tid efter att Zelensky stängt dörren för att han skulle kunna få komma tillbaka som försvarsminister. Det har varit ett krav vi har hört på gatan runt om i Ukraina egentligen en månad. I Kiev, i Lviv, runt om i olika städer har det varit framförallt unga demonstranter som har krävt att han ska få tillbaka sitt jobb. Michail Fedorov var en populär försvarsminister som drev igenom en hel del reformer, bland annat mot korruption, för mindre liksom centralstyrning av Ukrainas försvarsmakt. Den person som ses en reformmakare i Ukraina, och det är flera som har velat att han skulle få tillbaka jobbet, och igår stängde Zelensky den dörren, och det är svårt att inte se det här som ett direkt motdrag att det kommer bara några timmar efteråt att han släpper det här förutinspelade meddelandet med, ja, det är ganska genomproducerat, vi hör den elektroniska musiken i bakgrunden, det var ju tv-bilder över det här också. Svårt att se att han snickrade ihop det här på de timmarna efter beskedet från Zelensky kom.
Han avsattes ju i juli, vilket ledde till stora protester i landet. Vilket stöd har han Fedorov bland ukrainarna?
Alltså det är ju snack om att det har varit tusentals människor på gatan i Kiev. När jag var på plats i Lviv för några veckor sedan på de här demonstrationerna så var det några hundra. Det är ju inte så många i ett land med flera miljoner invånare. Samtidigt så finns det en del opinionssiffror från flera olika institut i Ukraina som pekar på att en majoritet av ukrainarna tycker att Zelensky har misskött den här kallade Fedorov-affären. Och att en majoritet av dem som har blivit tillfrågade i flera olika opinionsundersökningar säger det att de anser att Fedorov borde ha en position inom den ukrainska regeringen. Flera säger också att man anser att Fedorov borde ha en position inom regeringen som inte är kopplad till Zelensky. Det är svårt att inte tolka det som att man anser att att Fedorov borde ställa upp på något sätt mot Zelensky. Så han är en populär figur, en ung minister som särskilt många unga kan relatera till och som har drivit igenom rätt populära reformer.
Han säger då att han vill att det ska bli nyval, men har han sagt någonting om sina egna politiska planer?
Är inte rakt ut, men det är svårt att inte läsa det mellan raderna här. Det är klart, det är ju första gången en så pass tonangivande politiker har på det här sättet så här offentligt utmanat Zelenskyjs auktoritet under det här kriget. Det är svårt att inte se det som att han själv har politiska ambitioner. Han har ju också sagt att han inte vill ha någon annan roll i Zelenskyjs regering än försvarsminister. Zelenskyj har ju försökt sträcka ut en hand, erbjuda honom positioner inom till exempel säkerhetsrådet. Men han har ju varit tydlig med sina ambitioner att han anser att det är enbart några positioner inom Ukrains politik där man verkligen kan påverka. Han har ju pekat på försvarsministerposten, men har även sagt att antingen försvarsminister eller president är en av dem där man verkligen kan driva igenom de här reformerna.
Jakob Hedenskog, är det här början till en verklig utmaning mot Zelensky?
Det kan det ju vara, men precis som Trygve sa, det är ju inte en direkt... Alltså det finns ju inget val idag, och det vore ju oklokt av Fedorov att allt för tydligt utmana Zelensky i dagsläget när det liksom inte finns någon möjlighet till något maktskifte just nu. Men vi måste också komma ihåg att det allra största problemet, vi pratar om korruption, vi pratar om bristen på val i Ukraina, men det allra största problemet är naturligtvis Rysslands storskaliga krig mot Ukraina som gör att ukrainare dör varje dag. Och det är inga andra än Ryssland som gynnas av att Ukraina utpekas som en korrupt stat som är odemokratisk och har en illegitim president, som Ryssland menar. Så att vi måste ta en sak i taget. Och det första är att få slut på kriget, det andra är att kunna genomföra val när väl en fred kommer, och då kommer också antikorruptionsarbetet att bli mycket mer effektivt.
Säger Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet UI. Och tidigare hörde vi också då Trygve Ulriksen Skogsätt, Ekots utrikesreporter. Tack båda två. Nu ett tidigt kommersiellt projekt med ett nytt sätt att fördela el testas nu i Sverige. I Lund pågår en satsning som kanske kan förändra sättet hur vi distribuerar el.
Med hjälp av ny teknik testas lokala smarta elnät som ska ge både billigare, grönare och säkrare el. Markus Paulsson är energistrateg på Lunds kommun och förklarar hur nätet fungerar.
EnergyNet är ju ett nytt sätt att distribuera energi som bygger på digitala principer i likhet med internet. Och det innebär att man kan bygga på ett smartare och mer effektivt sätt. Och nu ska vi gå in i energirummet där energiväxlarna finns. Vi installerar solceller, vi installerar batterier, elväxlare och separata kablar som binder ihop de olika huskropparna. Det innebär att man kan dela el mellan de olika husen och olika fastigheterna. Och att därmed kan man öka nyttjandegraden av den egenproducerade elen.
I det här testet i Lund kopplas 10 hyreshus ihop i ett lokalt elnät där solel med hjälp av digital teknik kan delas mellan husen, lagras i batterier och styras digitalt dit den behövs. Och det här är något som kan komma att förändra hur vi distribuerar och konsumerar el i Sverige. Och det är inte bara tekniken i sig som är intressant. Den här typen av elnät kan också skynda på utbyggnaden av förnybar el, enligt Henrik Ny som forskar om samhällsnyttan med lokala elnät vid Blekinge Tekniska Högskola. Och näten kan, säger han, dessutom göra elsystemet mindre sårbart.
Till exempel i Ukraina så lyckades ju ryssarna slå ut hela elnätet genom att träffa en kritisk anläggning. Det är inte möjligt om vi har ett distribuerat system där det finns många olika parallella elnät.
Det jobbas för fullt vid husen här i kvarteret Pottugnen på Väster i Lund, där det kommunala bostadsbolaget LKF bygger nätet som ska användas i testet som kanske kan förändra vårt sätt att konsumera el. Hyresgästerna Axel Nilsson och Abdul Karim ser fram emot att nätet ska kopplas in.
Nej, men tanken att man kan förbruka elen där man tillverkar den och underlätta för utbyggnad av solceller är ju en väldigt bra idé. Så om det funkar om det funkar bra så är det här väl en bra lösning.
Det är grön, det är bättre än gammal. Det ska billigare med framtiden. Jag vet det.
I dagsläget ersätter det lokala nätet inte det vanliga elnätet fullt ut utan fungerar som ett komplement. Kommunens fastighetsbolag har investerat ett par miljoner och deras tänkta nytta är lägre kostnader. Dels för bolaget men också för de som bor i husen, säger energistrategen Marcus Paulsson på Lunds kommun.
De köper solel direkt från fastigheten istället för från elnätsbolaget. Därmed kan ju hyresgästerna få en lägre elkostnad. En genomsnittlig lägenhet kommer spara 1500 till 2000 kronor om året.
Lokala elnät är möjliga att bygga i Sverige sedan EU har gjort det lagligt att bygga nya parallella elnät vid sidan av det traditionella nätet. Och liknande digitalt stödda mikroelnät och tekniska lösningar utvecklas nu på flera håll i världen. I Lund bygger projektet på ett samarbete mellan kommunen, Lunds tekniska högskola och privata aktörer. En av dem är IT-entreprenören Jonas Bergesson som driver ett företag som utvecklat ett öppet kommunikationsprotokoll som gör att olika delar av elnätet kan kommunicera med varandra. Mats Alakyla är forskningsledare vid Elkraftslaboratoriet på Lunds tekniska högskola.
Det underlättar nog för en snabb spridning och standardisering av hur man överför och kommunicerar om hur mycket effekt som ska överföras och så vidare mellan routrarna i det här systemet.
Att lokala smarta elnät kan bli en pusselbit i framtida elsystem är de flesta experter vi talat med överens om. Men hur stor roll näten får beror bland annat på hur regler, skatter och avgifter utformas och om det går att hitta affärsmodeller som gör tekniken attraktiv. Fredrik Lundström på Energimyndigheten jobbar med att stötta forskning om hållbar el.
Vi kommer se stora förändringar i takt med att det sker stora investeringar och teknikutvecklingar i vårt elsystem. Och då tror jag att den här delen kommer vara en viktig faktor i det som kommer påverka hur vårt framtida elsystem ser ut.
Hur stort kan det bli då, tror du?
Ja, men egentligen så kan man ju fundera över alla platser där vi har lokal elproduktion och där man också kanske investerar i lokala batterier, man investerar i laddinfrastruktur, så kan man tänka sig att ja, men då kan det vara aktuellt att fundera om man ska göra någon av de investeringarna, vad skulle vara mer kostnaden att ansluta sig till också ett kompletterande lokalt elnät? Och om det är konkurrenskraftigt, ja, då kan det bli väldigt stort och då kan det bli en bred förändring i hela vårt elsystem.
Liknande projekt som det här i Lund är på gång även på andra håll i landet, bland annat i Örebro. Och det finns ett intresse utomlands för det man gör i Lund. Flera internationella forskargrupper med liknande inriktning har hört av sig till professor Mats Alakyla och teamet i Lund.
Det vaknar stort intresse över hela världen kring detta.
Reporter Henrik Olsson. Idag är det internationella dagen för humanitära hjälparbetare, en dag som hedrar och uppmärksammar de ansträngningar som görs över hela världen för att hjälpa människor i krig och på flykt.
Över 1000 humanitära arbetare har dödats de senaste 2,5 åren i samband med hjälpuppdrag. Det kan handla om sjuksköterskor, logistiker, ambulansförare som dödas när de försöker nå fram med hjälp.
Anna Grauers-Fischer har vi med oss. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Du är landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset och du är med oss direkt från Beirut. Du jobbar ju sedan en tid i ett väldigt oroligt område. Hur har det varit?
Ja, men det stämmer. Det har ju varit, jag har varit här ett år. Sedan dess har det ju varit oroligt, men med en peak under våren när det verkligen var aktivt krig här i Libanon. Just nu är situationen i Beirut lugnare, men i södra Libanon så pågår ju fortsatta stridigheter. Och jag kan väl säga att jag personligen har inte varit med om någon direkt attack, men när kriget var som mest intensivt var i mars-april så var vi var rätt nära vid ett par tillfällen. Och det slog ner både nära kontoret och nära där jag åker när jag är ute och kör. Och så. Och man kunde ju höra bomber och missiler flera gånger per dag och natt. Och drönarna var där konstant. Du har ju... Så det påverkar ju.
Ja. Du har två kollegor från libanesiska Röda Korset som har dött när de var på uppdrag. Hur hanterar man när det händer sånt?
Det stämmer. Jag har två kollegor, Josef och Hassan. De dog i mars och april respektive. Och de har ju båda familj och barn och föräldrar som var beroende av deras försörjning. Och de här två, Josef och Hassan, de var volontärer. Så de hade ju ett annat yrke till vardags. Och så jobbar de som ambulansförare på en volontärsbasis. Ja, vi samlar ihop pengar. Så att vi kan stötta deras familj. Det finns en viss försäkring, men den fungerar inte jättebra här i Libanon. Så att vi försöker att bidra på olika sätt så att de, deras familj kan få stöd, finansiellt stöd framöver.
Mm. Vilka på fältet är det främst som utsätter sig för störst risk så att säga, i sitt hjälparbete?
Här i Libanon är det framförallt de som kör ambulanser. Mm. Och då är det volontärer. Och då är det människor som ofta kommer ifrån det området där de är aktiva. Så att de känner området, men de utsätter sig för väldigt stora risker i ett krig som det har varit under våren här. Och de har i många fall själva fått fly, så att de har fått lämna sitt hem. Deras hus kan ha blivit förstört, de bor i något tillfälligt. Och i vissa fall har de även anhöriga som har blivit skadade. Och här i Libanon är det över 130 humanitära hjälparbetare som har dödats sedan mars i år.
Mm. Och hur lever man med en sån balans? Alltså att vilja göra en insats för att hjälpa andra och samtidigt då behöva vara orolig för sin egen säkerhet?
Man kan säga att Röda Korset har lärt sig mycket här i Libanon, har lärt sig mycket sedan den förra konflikten som var för 2 år sedan. Så vi gör nu allt vad vi kan för att förhindra att våra hjälpare, eller att jag eller att någon annan här från Röda Korset hamnar i en sån situation. Men vi försöker till exempel, vi har ju utbildning, både vi som anställda och de som är volontärer är utbildade i hur vi ska agera under en attack. Till exempel att vi ska ta skydd, vi ska vända om det blir för allvarligt. Och de som åker med ambulanser har skyddsväst när de åker till konfliktområden. Man åker alltid 2 bilar nu, skickar ut färre personer på en gång och har alltid kontakt mellan ambulans och ambulanscentral om någonting händer. Och så väntar man, om det är ett konfliktområde, så väntar man för att se att det inte kommer ett andra anfall, för det är rätt vanligt. Så man väntar lite med att åka in, vilket kan vara frustrerande när man vet att folk behöver hjälp. De ligger sårade och behöver hjälp, men man måste ändå avvakta för att inte vi ska riskera våra liv när vi åker in där.
Säger Anna Grauers-Fischer som är med oss från Beirut, verksam i Röda Korset. Stanna kvar där, vi har med oss en gäst till. Annette Gotouni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordic. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du har lyssnat på Anna Grauers-Fischer. Känner du igen det hon berättar?
Ja, tyvärr låter det väldigt bekant. Det är just som Anna sa, att ofta är det de lokala hjälparbetarna som är kanske i största faran. World Vision har också väldigt klar skolning för humanitära arbetare för att försöka försäkra att vi kan minska riskerna. Men det är klart att det inte säkerhetsläget har blivit betydligt sämre i de här krisområdena. Och det är ju förstås, ena sidan är den att humanitära arbetare dödas, men den andra sidan som Anna Bra lyfte fram var att vi också måste fundera väldigt noga vilken tid vi kan och när vi kan på riktigt åta hjälpinsatser. Och det är ju många situationer där hjälpinsatserna stoppas. Och då handlar det ju inte bara om organisationerna eller personerna som försöker delge hjälp, utan det handlar om barnen som blir utan mat eller rent vatten eller sjukvård. Många som kanske har skadats just och skulle behöva akut hjälp som vi inte kan hjälpa. Så säkerheten för humanitära aktörer är därför tycker jag direkt också kopplat till barns möjlighet att överleva och få den hjälp de behöver i de här konfliktsituationerna.
Har du något exempel från de krisdrabbade områden där du har rest runt på vad du har sett där?
När jag senast besökte Ukraina så har det ju varit väldigt, väldigt mycket rånattacker och jättemånga anfall på en gång. Och då är det ju alltid en situation där vi måste avbryta det som vi håller på med för att söka skydd både för oss själva och också förstås de som får hjälp. Och det som jag tycker att det är ganska hemskt att se hur nära det här kriget kommer barnen. Det var en flicka som jag talade med, World Vision Orna, sådana barnvänliga klubbar där barnen kan få leka i fred och de är ofta i bombskydd så att man inte behöver reagera till attackerna som sker väldigt ofta, och de har möjlighet att få psykosocialt hjälp också i de här klubbarna. Men det var då en flicka som berättade åt mig att hon föregående kväll inte fått ett samtal från fronten av sin pappa. De hade kommit överens att de försöker ringa FaceTime alla kvällar. Men då var det en kväll som pappan inte hade kunnat ringa av en orsak eller annan. Och hon hoppades då att han skulle ringa följande kväll istället. Det hade skett tidigare gånger också att någon kväll hade blivit emellan. Men det på något sätt berörde mitt hjärta väldigt djupt hur nära det här kriget verkligen kommer i barnens liv. Inte bara genom luftattackerna och bombalarmen och det att de inte kan gå i skola, utan också genom att teknologin i dagens värld gör det möjligt att hålla en kontakt till fronten, vilket ju för sig har kanske också positiva sidor, men samtidigt en väldigt, väldigt stark påverkan på deras psykiska hälsa och vad allt de måste genomgå.
Anna Graus Fischer, tidigare har ju hjälparbetare varit skyddade. Idag kan de ju till och med vara måltavlor. Hur påverkar det er och ert arbete?
Det påverkar oss ganska mycket, och lite som jag sa tidigare så har vi lagt om flera rutiner för att kunna skydda vår personal och våra volontärer i en större utsträckning för att det krävs. Men enligt humanitär rätt, eller vad man också kallar krigets lagar, så ska ju alla som inte deltar i stridigheter, till exempel humanitär hjälparbetare, då inte utsättas för anfall. Men det sker ju ändå, och jag kan bara berätta lite som jag träffade ju de som är volontärer här oftast. Jag träffade Jana som är 26 år nyligen här. Hon arbetar som översättare men också volontär för Röda Korset. Och hon sa att det är tufft att arbeta under en konfliktsituation som nu. Och ibland känner hon att de jobbiga känslorna kommer efteråt när man är tillbaka efter insatsen. När man precis är ute och hjälper människor rent akut med ambulans och med first aid, eller första hjälpen. Då tänker hon inte på det, utan då är det teamet som arbetar tillsammans. Men sen när man kommer tillbaka så kan det gå i huvudet, och då får man ju också få stöd, psykosocialt stöd. Men hon betonar själv att det här är något hon måste göra för att hjälpa sitt land. Det här är det som är rätt och det är allt som betyder något. Men hon betonar också att vi är humanitära hjälparbetare, vi på Röda Korset, liksom World Vision också. Så det borde ju inte accepteras att vi attackeras.
Säger Anna Graus Fischer, landrepresentant för Libanon på uppdrag av Svenska Röda Korset. Tack för att du var med. Tack också till Annette Gottoni, verksamhetsledare för hjälporganisationen World Vision Nordics.
Eftermiddagens program är Li Hellström och Susanne Westergren, och i kvällens program har det bland annat handlat om brottsutredningar, om truppernas agerande i kriget i Gaza som israeliska militären ska göra. En handlar om det uppmärksammade fallet då en 5-årig palestinsk flicka och hennes släktingar dödades i Gaza. Producent ikväll, det var Martina Lindvall. Tekniker Liv Fröden. Jag heter Annika Nordin. Närmast nu dagens Ekopodden. Oh,